Hello and welcome, beautiful souls. On this podcast, I talk about the spiritual, the mystical, the psychological, the new earth, ghosts, aliens, and so much more. Sometimes interviewing fascinating guests, and other times it's just me talking about the wonders of life. Welcome to Dreamscape. Hello, beautiful souls, and welcome to Dreamscape. This podcast will be in Swedish, so unless you know how to speak Swedish or, well, understand Swedish, then it probably will just sound weird to you, but you're more than welcome to listen anyway. Have a beautiful, beautiful day, and I'll see you in the next episode, which will be in English. Hej och välkomna allihopa! Idag är det på svenska vi kör. Det är rätt ovanligt, men det är för att jag ska intervjua en fantastiskt intressant gäst som hade en nära döden-upplevelse när hon var 5 år gammal. Lisa Mejler heter hon. Och hon har skrivit en bok som handlar just om nära döden-upplevelser och hennes egna men också andras. Hon går in på spiritualitet kring det och mycket annat. Det är en otroligt bra bok, så att jag riktigt rekommenderar den. Om ni vill få 50% rabatt på boken just nu så kan ni klicka på länken i programinformationen och skriva in koden som också finns med i texten. Hoppas att ni kommer njuta av den här fantastiska intervjun. Jag tyckte det var superspännande. Jag tyckte också det var jätteroligt att läsa hennes bok. Så att jag rekommenderar verkligen starkt att köpa den. Ha en underbar dag och hej så länge. Välkommen Lisa Mejler. Säger jag rätt? Mejler.
Mejler.
Mejler. Ja. Mejler. Men är det ditt namnet du var... Är det ett giftnamn som du giftes in med? Eller är det...
Nej, det är jag ursprungsnamn. Det är ryskt judiskt. Tänkte det.
Nu när jag har läst din fantastiska bok som jag verkligen stormtrivdes med att läsa. Den var så intressant på så många plan och väldigt spirituell. Och just det här väldigt vackra budskapet. Liksom med, den heter ju Född att älska. Och handlar då om nära döden upplevelser och din specifika nära döden upplevelse och din, ja men typ, det är som en biografi nästan.
Det handlar om min resa så att säga, och som nära döden upplevare, och min tanke var ju just att utgå från nära döden perspektivet och försöka förmedla hur det är att vara en nära döden upplevare. Vad det kan innebära liksom för livet, och så jag har så att säga beskrivit mitt liv och även min andliga resa ur det perspektivet. Och sprängt in andras berättelser och fakta och sådär.
Ja, det är väldigt mycket intressant. Du går ju in i allt möjligt. Men ska vi börja med... Jag vill väldigt gärna höra eller att du berättar om din nära döden upplevelse. Och du kan gå in i detalj om du vill. Du får göra hur mycket du vill. Men jag tycker den är så fantastiskt spännande. Jag älskar den du är, så att jag...
Ja, jo, jag älskar också NDU:er. Man får aldrig nog av att höra om dem.
Eller hur?
Nej, precis. Nej, men min upplevelse, den hände då när jag var 5 år. Och jag bodde då i gamla Sovjetunionen. Och den här dagen då, som när det hände, då var jag nära att drunkna. Jag var nere vid stranden. Vi var på semester, jag och min mamma och mina morföräldrar. Och min mamma stod i vattnet och höll i mig. Jag kunde inte simma då när jag var 5 år. Och det var ganska höga vågor den dagen. Det var blåsigt. Och som jag kommer ihåg det då, som 5-åring, så var det enorma vågor. De var säkert inte så höga, men så pass höga så att min mamma inte liksom kunde stå kvar vid något tillfälle. Utan hon tappade balansen och så släppte hon mig. Hon stod och höll i mig då. Och så när hon släppte mig, då drogs jag med av en våg. Och som jag har förstått det senare då, som min mamma har beskrivit det, för jag har kollat av att det här verkligen hände, så kunde jag lika bra ha dragits ut i havet, för att det var så pass mycket strömmar och sådär. Men som tur var så spolades jag upp på stranden igen av vågen. Men som jag upplevde den här den här lilla stunden då där jag var under vattnet, det var att först blev jag helt livrädd och kände att nu kommer jag dö. Det var någon sån här rent instinktiv känsla med fysisk och kroppen och sådär. Så jag försökte hålla i mig och jag försökte liksom ta tag i vattnet, men det gick ju inte. Det fanns ingenting att hålla i sig. Så att en sekund kände jag dödsångest. Och det var inte en rolig sekund, men det var bara en sekund. Och sen insåg jag på något sätt hela mitt system, hela kroppen, psyket, att det är ingen idé att spjärna emot det här, för att jag kan ändå inte göra någonting. Jag är helt hjälplös. Så jag släppte taget. Och det var på en väldigt, väldigt djup nivå. Det var liksom inte bara så att jag tänkte, oj, nu kan jag inte göra någonting. Utan hela mitt system släppte taget på något vis om livet. Jag spelade ingen roll vad som skulle hända, jag bara släppte. Och jag tror att det är ungefär vad som händer då till slut när man faktiskt dör. Att man släpper när man väl gör den här övergången. Så släpper man taget om allting och sen gör man övergången. Men vad som hände mig då, det var att plötsligt så försvann all rädsla, all skräck, all ångest, det enda jag kände då plötsligt, det var en frid. En helt fantastisk frid som inte existerar, kan man säga, i det fysiska. För man känner alltid något litet obehag, man känner någonting i kroppen, vad det nu kan vara. Men där fanns det alltså inga kroppsliga förnimmelser överhuvudtaget, utan det fanns bara en fantastisk frid. Och sen kände jag en otrolig kärlek. Det var som att jag låg i en kokong av kärlek. Och bara var, den här kärleken var precis överallt. Och den var också inne i mig samtidigt. Så att den var både omkring mig och i mig. Och jag var liksom ett med den på något sätt. Fast jag låg i den. Eller vad man ska säga. Ja, sen nästa sekund så... Eller vad jag kan säga också är att jag fick en plötslig så här insikt, eller jag visste liksom att nu finns inte tiden längre. Så att när jag säger det här nästa sekund så är det är väldigt svårt att sätta ord på de här upplevelserna. Det tycker alla, för att bara en sån sak att det finns ingen tid och ändå beskriver man saker som hände efter varandra. Hur går det ihop liksom? Men det finns inget annat sätt att beskriva det i ord. För orden är bara att liksom, de är gjorda för att beskriva sekvenser efter varandra. De är gjorda för ord och rum, för rumtiden så att säga. Men i alla fall, så nästa sekund så upplevde jag att jag hamnade i något mörker. Det var inget skrämmande mörker, utan det var som ett mjukt och skönt mörker på något vis, vilsamt. Och där drogs jag iväg av någon kraft, som en dammsugare som sög upp mig på något vis. Och bara for iväg i någonting som jag upplevde som mycket snabbare än ljusets hastighet, brukar jag säga. Det enda jag kan jämföra det med. Liksom. Och så såg jag ett litet ljus långt, långt framme. Och det är det här klassiska med nära döden-upplevelser. Det är många som beskriver det här. Jag var helt ointresserad av var jag var. Jag tänkte inte, oj, var är jag nu? Eller jag brydde mig inte om någonting. Det enda jag ville var att komma fram till det här ljuset. Och så plötsligt så var jag inne i ljuset och det gick otroligt fort. Och där så, det första jag ser då eller upplever, det är en ljusvarelse. En fantastisk ljusvarelse som så att säga välkomnar mig. Så plötsligt går det upp för mig liksom att ja, men här är jag hemma. Det är härifrån jag kommer egentligen. Det här på jorden, det var bara liksom ett litet mellanspel. Det här är mitt hem. Mm. Jag skriver det här närmare i boken, för det skulle ta jättelång tid att gå in på allting i detalj. vad som kan vara viktigt att säga, det är liksom att det som var det absolut, absolut väsentligaste i den här ljusvärlden, det var ju ljuset. Och ljuset var, som jag upplevde då, det var levande. Det var någon form av energi, men det var så att säga essensen av allt liv. Om vi gräver ner oss genom alla fotoner och protoner och kvarkar och alla saker, liksom minsta beståndsdelen som vi försöker göra, då kommer man fram till det här ljuset till slut. Det är det innersta av allting som finns. Och det ljuset är vad jag skulle kalla för kärlek. Det består av kärlek. Ljus är ett sätt att beskriva det. Men dess essens är kärlek. Och den här fantastiska ljusvarelsen, den utstrålade då den här kärleken. Och det här är också lite paradoxalt, att å ena sidan så jag fanns fortfarande kvar som ett slags varelse, som en entitet. Och den här ljusvarelsen var också en entitet. Men samtidigt så var både den och jag och allting annat här, vi var det här ljuset, vi var del av det här ljuset. Så att vi var både ett och samtidigt var vi individer. Återigen, väldigt svårt att beskriva i ord. Men så jag försöker beskriva det bättre i boken. Och det som hände då, det var att den här ljusvarelsen, jag kom ihåg den, jag kom ihåg det här stället. Det bara gick upp för mig liksom att ja, det här är ju hemma och den här ljusvarelsen, det är min absolut viktigaste person i världen, i universum så att säga. Och varför den var det kan jag inte riktigt svara på. Den var som ett slags, ja, man ska kalla det för vägledare eller guide eller... Och varför den var så viktig, det var för att den kände mig så bra. Det fanns ingen i hela liksom världsalltet som kände mig så bra. Den visste precis allt som jag någonsin hade varit med om. Allt som jag någonsin hade gjort, sagt, tänkt, upplevt. Och den liksom, den förstod mig så otroligt perfekt som ingen annan kunde göra. Och den älskade mig och accepterade mig helt villkorslöst. Oavsett vad jag hade gjort och sagt eller vad jag hade varit. Och den här kärleken, den var ju helt otrolig. Så vad jag gjorde med den här ljusvarelsen, det var att jag gick igenom mitt liv. Och det här är också en vanlig sak i nära-döden-upplevelser. Man gör en återblick på livet. Och jag var ju bara 5 år gammal och det är inte så vanligt att barn gör den här återblicken. Utan barns nära-döden-upplevelser brukar vara lite annorlunda, men jag gjorde det. Okay. Barns nära-döden-upplevelser brukar vara lite sådär enklare och de kanske möter en släkting eller... känner en härlig känsla och sådär, men återblick på livet, en del barn gör det, men det är inte lika vanligt. Och jag var ju då bara 5 år, jag hade bara levt i 5 år, men vad jag fick uppleva då och veta var att bara det att jag hade funnits i 5 år, det hade påverkat en massa händelser och skeenden och människor mycket, mycket mer än vad jag någonsin hade kunnat tro. Det hade redan fått en massa följder fast jag bara hade varit ett litet barn. Och nu kommer jag inte ihåg en enda konkret händelse som jag fick se, men jag fick även se någonting som jag kallar för, eller som var ett slags tidigare liv. Jag fick se en del händelser i mitt kommande liv och inte bara sådär konkret. Tänkte du säga något?
Nej, det läste av mig så. Nej, jag tänkte precis. Jag läste precis igår om din ett före detta liv i Auschwitz och det här. Var det du kom ihåg eller som du såg då?
Om jag tänker på själva nära-döden-upplevelsen så efteråt så fick jag liksom inte komma ihåg exakt vad jag hade sett i mina tidigare liv. För jag hade nog inte klarat av det då. Det var nog en del av det så att säga. Jag fick se mer som en helhetsbild som jag beskriver i boken. Så är det som man har en utbildningsplan. Var och en av oss som själar eller man ska säga, har en utbildningsplan som vi går igenom. Och i den så ingår det olika liv, olika händelser, olika upplevelser och... man får ta det här som jag säger nu med orden, man får ta det lite som symboliskt eller vad man ska säga, men det här är det enda sättet jag kan beskriva det på. Det är som ett slags utbildningsplan och det vi gör sen är att vi tar examen i kärlek, det är det går ut på alltihopa, så att när vi liksom blir utexaminerade då har vi lärt oss allt vi behöver lära oss om kärlek och liksom vuxit i kärlek och på alla sätt och vis. Så det jag fick se, jag tror inte jag fick se exakt specifika händelser. En del fick jag nog se, men som jag inte kommer ihåg sådär. Men jag fick mer en övergripande bild av att det här är din kursplan. Du har gått igenom den kursen och sen nu är du här och det kommer hända det här. Men ingenting av det här är statiskt. Det är ingenting som är liksom, ja det här är för... Så det är så jag har upplevt det. Folk upplever olika. En del är... kanske vissa händelser så där allmänna är lite mer förutbestämda, men hela den här kursplanen, den är flytande och den är föränderlig och den beror på vad vi gör, vad alla andra gör, Den beror på våra val, det beror på andra skeenden som vi kanske inte är personligen involverade i. Så den ändrar sig hela tiden. Den följer med oss så att säga. Så vi har olika liksom vägar vi kan gå. Och så så den fick jag se lite mer övergripande. Och det jag absolut bäst kommer ihåg från den här återblicken på livet, det var att den enda röda tråden som jag alltid behövde följa i vad jag än gjorde, det var kärlek. Det var det enda som var, det var det som var det absolut viktigaste. Om jag fokuserade på kärleken så kunde jag inte gå fel. Och så fick jag se då att jag hade ju också misslyckats en massa gånger i vad som hade hänt. Jag hade gjort kärlekslösa saker. Men de kärlekslösa sakerna, de var i en viss bemärkelse overkliga. Det som var verkligt, det var kärleken. Det var den som var evig, det var den som inte kunde förstöras. Allting annat, det skulle liksom, det skulle försvinna förr eller senare. Mm. Vad man än hade gjort som var elakt eller hemskt, eller vad som än hade hänt som var negativt på något sätt, det skulle till slut försvinna. Men allt som man hade gjort, sagt, tänkt med kärlek, det skulle alltid finnas kvar. Så att på det sättet så var allt som inte var kärleksfullt, det var en illusion. Och det här kan vara lite svårt att beskriva, och alltså en del människor känner att men herregud, så mycket hemskt som händer i världen och så. Och det har jag full förståelse för det gör det verkligen. Men det här synsättet, det förminskar inte allt hemskt, det förminskar inte lidande, det förminskar inte att människor gör fruktansvärda saker. Det är bara det att om man ser det från ett större perspektiv, så kommer allt det här förgå, så att säga. Allt det här som har hänt, som är hemskt, hur hemskt det än är, det försvinner. Men kärleken försvinner aldrig. Så ur den synvinkeln så är det en illusion. Men när det händer så är det ju såklart verkligt. Mm. Så var det. Och sen vad som hände härnäst, det var att jag plötsligt befann mig på ett annat ställe. Jag visste inte hur jag hade kommit dit, och då var det andra varelser där, inte den här första ljusvarelsen. Och de här varelserna, de var ingen jag kände från jorden. Det var inga släktingar eller så som en del upplever, utan det var någon sorts ljusvarelser, själar som jag inte visste vilka de var på jorden. Men där i den här upplevelsen så var det mina allra, allra bästa vänner. Min som jag sen har kallat det för, mitt själsgäng eller vad man ska säga. De kände mig superbra, jag kände dem. Vi hade varit tillsammans i årmiljoner och oändliga tider på olika sätt. Men ingen av dem fanns på jorden då i det tillfället när jag fanns. Och vi bara träffades igen och det var helt fantastiskt, och vi bara typ så här glada, lyckliga och hej!
Gud vad härligt!
Ja, det var
reunion.
Ja, men reunion, precis. Det var precis som att man kom hem, man hade varit borta, man kanske jobbat en lång dag, och så kommer man hem till en familj som man älskar över allt annat. Och bara, hej älsklingar!
Ja, typ och gåshud typ.
Ja. Ja. Och sen vad jag kommer ihåg att vi gjorde, det var att de var runt mig på något sätt, och de skickade specifikt en massa kärlek mot mig på något sätt som gjorde att jag blev helad. Jag hade plockat upp en massa mörker och sorg och smärta och allt möjligt redan under bara 5 år på jorden. Och de liksom på något sätt skickade någon slags strålar av kärlek mot mig som gjorde att allt det här sköljdes bort. Det var som en dusch, kärleksdusch. Och sen kom jag inte ihåg något mer specifikt som vi gjorde, utan nästa grej som hände, det var att plötsligt så var jag tillsammans med den första ljusvarelsen igen. Visste inte hur jag hade kommit dit, och han sa till mig, och det här var en han, också väldigt märkligt. Jag var könlös och det var de flesta av de andra varelserna också, men det här var väldigt specifikt en han som jag upplevde det. Men i alla fall, han sa till mig att nu måste du åka tillbaka, för du har fått ett litet besök här, men nu måste du göra klart jobbet liksom. Och min reaktion på det var första gången som jag upplevde något negativt då i den här världen. Det var nej, jag gör det inte, glöm det. Aldrig i livet. Det var bara
det här. Det är så roligt. Kan du fet glömma?
Ja, men precis. Och det här var, liksom ingen, den här ljusvarelsen var så fantastisk. Det var ingenting som man liksom, som man inte fick uttrycka. Det var inte så att man inte fick bli arg. Eller, så jag liksom bara jag kunde uttrycka precis allt som dök upp. Och det som dök upp var att nej, det gör jag inte. Utan det var fruktansvärt jämfört med den här världen. Så är det här jordelivet, även om man skulle leva i ett palats och ha precis allt, kärlek, människor, vad man än kan tänka sig, så var det här som ett hemskt fängelse jämfört med den här ljusvärlden. Och jag sa nej, jag tänker inte åka tillbaka. Och då jag fick ett slags andligt vredesutbrott, kan man säga, som jag upplevde det. Jag bara, nej, hur kan du vilja att jag ska tillbaka dit, det här hemska liksom. Och den här ljusvarelsen då, den bemötte mig lite som jag var ett barn. Och jag var ett barn, men där var jag mer som ett barn i andlig bemärkelse. Jag var liksom andligen inte tillräckligt mogen för att bara, ja, jag ska göra det här. Utan, och den liksom sa, jo, men du måste göra det här. Kärleksfullt, men väldigt bestämt. Och det var som att, och så påminner den mig att nu, kom ihåg här nu, det är vad du ska göra här. Du ska lära dig mer om kärlek, hur du ska uttrycka den på jorden. Och du har ett jobb, och det är att hjälpa andra människor på alla sätt du bara kan. Hur du än kan ska du hjälpa andra. Och det här var ditt jobb, och den sa till mig att det här har du valt själv. Och det var ingenting som jag kom ihåg där och då, att jag hade valt det själv. Ingenting som jag ville komma ihåg. Och jag liksom sa då att ja, om jag har valt det själv så tar jag tillbaka det. För det var det dummaste jag någonsin kunde ha gjort.
Riva upp kontraktet liksom.
Exakt, exakt. Oj, nu ringer det här. Nu ska jag bara ta bort det här. Så. Nej. Det fick jag inte. Jag fick inte riva kontraktet, utan den sa att du måste göra det här, och det var väldigt bestämt. Jag hade inget val. Många får ett val. Jag fick inget val. Och kom ihåg det här, att det kommer inte gå någon tid alls innan du är tillbaka i den här världen, för att tiden finns ju egentligen inte, och det vet du, men glöm inte det här nu. Så hej hej. Och sen i nästa sekund så var jag tillbaka då i vattnet.
Trevligt.
Ja.
Vad hemskt. Typ drunknande, ja. Och fyra.
Ja, och det var faktiskt ganska hemskt. För att det jag kommer ihåg sen, det var alltså, det jag upplevde då fysiskt när jag kom tillbaka, det var att vågen spolade upp mig på stranden. Och det var också en väldigt speciell känsla. Det var som att vågen liksom gav mig som en gåva till världen. Det var så här, varsågod, nu får du en chans till. Mm. Och det var väldigt vackert, det var en vacker känsla. Men jag kommer ihåg att jag var så fylld av sorg, smärta. Det enda jag ville var att vara kvar där. Det var liksom fruktansvärt att bli avskild från den här känslan av enhet, gemenskap, kärlek, ljus. Det var hemskt. Så att som barn då, så jag kunde inte komma ihåg allt det här då, utan jag var tvungen att förtränga alltihop, annars hade jag inte stått ut. Så var det.
Ja. Ja, alltså det är en otroligt fascinerande upplevelse som du var med om. Och när jag läste det så var jag så här, wow. Men frågan är då, alltså för du sen gick du igenom hela, eller ett helt liv liksom, eller inte ett helt liv, för du är inte färdig än, men just att du har gått igenom så mycket sen dess. När kände du att du började komma ihåg det här igen? När kom det tillbaka liksom?
Det kom tillbaka, jag gick ju igenom livet då, så att säga. Den här upplevelsen fanns där hela tiden och påverkade mig, fast jag inte kom ihåg den medvetet. Men när jag kom ihåg den medvetet för första gången, det var efter att jag hade träffat en läkare och också själv nära döden upplevare som hette Göran Grip. Och det var ingen, jag läste en bok som han hade skrivit som hette Allting finns, där han beskriver sin egen nära döden upplevelse. Jag hade inte hört talas om nära döden upplevelser innan, vad jag kommer ihåg. Det här var när jag var i 25-årsåldern. Och han beskrev sin upplevelse på ett sånt sätt i boken att jag kände igen mig, fortfarande inte medvetet, men jag kände att, men gud, det är någonting med det här, någonting är det. Jag kunde inte sätta finger på vad det var. Och sen fick jag tillfälle att träffa honom, han höll workshoppar i personlig utveckling. Och när jag träffade honom Och den interaktionen då som var mellan oss. Det var inte att vi pratade om när den upplevelse då. Första gången jag träffade honom. Men hur han var, hur han betedde sig, vad han gjorde. Det fick liksom mig att, men just det är ju så här jag också är. Det var så jag kände liksom, men det här, han är ju som jag. Och då började jag tänka så här, hur är jag? Varför är jag så här som jag alltid har varit? Så jag hade alltid känt mig off liksom, och hade inte känt som att jag inte passade in och jag var konstig på något sätt. Och, ja. Men då kom den här upplevelsen tillbaka i minnet så här plupp. Att, men gud, ja, jag har ju också varit med om det här. Så här.
Ja. Så. Ja, det är väl otroligt svårt tänker jag. Alltså, det är många som har NDU-er som de vet ju inte vart de ska vända sig liksom, och kanske man har vuxit upp i ett väldigt religiöst hem också som inte kanske tror på det, och det, jag tror jag kan tänka mig att det är jättesvårt för många att dela med sig av sina upplevelser som, och när de väl gör det så kan de ju ibland bli dumförklarade, och så det är nog väldigt svårt så, men sen gick det ju genom livet. Jag vet att du skrev något om att du kanske sen fick lite mediala gåvor nästan eller så, som kom sen lite senare, typ var det 20-årsåldern eller hur var det?
Ja, det här var en förmåga som jag kallar det för, som jag då hade med mig tillbaka direkt när jag var fem år. Och jag kallar det själv inte för medialt, för jag ser inte andar och sånt där. Men däremot vad jag gör är att jag kan läsa av andra människor. Som jag själv har satt, liksom, förstått det förut, det har att göra med både det här som vi kallar mikrouttryck. En del människor kan jag har en viss uppfattningsförmåga, så om jag sätter fokus på det, jag gör inte det alltid, jag stänger av den ofta, den här förmågan. Men om jag fokuserar på den, då kan jag liksom se till exempel när en människa inte direkt säger det som den verkligen menar. Jag kan liksom känna om en annan människa är väldigt ledsen. Jag kan känna smärta, sorg. Jag kan liksom känna med en annan person. Man kan kalla det för det här empatiska, empaths säger man ju nu för tiden. Så att den förmågan fick jag med mig. Och det var också någonting som jag mer medvetet plockade fram då i samband med att jag började minnas min nära-döden-upplevelse. Så förstod jag också, för att den här läkaren då, Göran Grip, han hade också den här förmågan. Och han använde den här förmågan när vi i vår interaktion, när jag träffade honom. Och då liksom kunde jag igen börja känna, men herregud, det här kan ju jag också. Det är ju det han gör som jag också alltid har gjort utan att vara medveten om det. Men då började jag bli medveten om det.
Mm. Ja, och kände du att det var jobbigt att ta på sig så mycket energier? Tog det ett tag för dig att förstå hur du skulle, inte skärma av dig, men skydda dig lite grann liksom från alla energier? För det är ju rätt mycket man kan ta in ibland när man är empath.
Precis, och det var jobbigt tidigare innan jag liksom medvetet kunde komma, som såg vad det var som egentligen hände, och även efteråt. Under tiden så jag har lärt mig att koppla på det här och koppla bort det. Jag kan koppla på det eller koppla bort det som jag vill, mer eller mindre. Det kan vara jobbigt, men framförallt så upplever jag att det är jobbigt med människor som är väldigt, väldigt tillgjorda. Yeah. Om jag säger så. Det är människor som, inte liksom att jag dömer det så, men människor som har väldigt svårt att både för sig själv och andra verkligen uttrycka vad de känner, menar, tänker, tycker. Så att de säger en sak med ord och sen hela deras väsen liksom ger ut något annat. Det kan vara jobbigt. Så att jag skulle till exempel aldrig kunna liksom mycket och länge umgås med människor som inte var sig själv. Det skulle jag inte orka med.
Nej, och så är det ju, alltså jag tänker vissa kommer ju inte heller komma dit i det här livet eller så. Man känner ju lite kanske av det, eller så jag har känt av i alla fall. Att det är många eller en del som inte
liksom, oja. Det är ju det vanliga sättet att vara, skulle jag säga. Det är väldigt, väldigt sällsynt att människor reser själva utan och innan. Så att Och det, självklart så har ju jag gjort mig till i hur många gånger som helst i mitt liv också, så det är inte det. Men det finns grader, man säger. Det finns olika grader. Det finns, de flesta är ändå liksom sig själva i ganska, ganska hög grad, skulle jag säga. Men sen finns det vissa människor som är väldigt bortkopplade från vad de själva egentligen, sin egen liksom inre sanning, sin egen inre verklighet. Och där kan det bli jobbigt.
Mm. Ja, men det förstår jag. För det blir som att du pratar med en mannekäng nästan.
Eller? Ja, men exakt. Det, man kan inte, nej, det, man vet inte vad man liksom ska svara på egentligen. Ja. Ska jag svara på det som jag ser, eller ska jag svara på det som människan säger, eller... Så det blir väldigt konstigt.
Ja, jag förstår. Mm. Jag vet att du skriver lite om negativa NDU-er. Vi ska inte liksom prata jättemycket om det, men det är ändå rätt intressant. För att jag tror att det pratas väldigt mycket om positiva och kärleksfulla och allt det här. Ja, men som din upplevelse var, men så finns det ju de här mer negativa. Men som du också skrev, att de kan ju vara positiva också i längden eller så. Vill du prata lite om det och
Ja, precis.
Varför det... man kanske får det liksom, eller så också?
Precis, ja, jag tycker själv att det här är jätteintressant, för att det har inte alls spridits lika mycket som positiva närdömeupplevelser i böcker och sådär. Det har nästan inte skrivits om det alls. På svenska har det inte skrivits om det, mig veteligt. Det finns ett visst, man har ju klassificerat positiva närdödenupplevelser i olika, det finns så här enklare upplevelser, core experiences som det heter på engelska. Det finns transcendenta upplevelser och negativa närdödenupplevelser. Det finns också viss klassifikation för det. Vissa människor upplever alltså en helt vanlig positiv närdödenupplevelse som negativ. De reagerar negativt på det. De tycker att det är läskigt att tappa kontrollen. De känner rädsla. De blir rädda för det här ljuset. Det förekommer. De tycker att hela alltet är otäckt, fast det är en väldigt vacker upplevelse. Sen finns det upplevelser av tomrum, där folk hamnar i någon slags limbo, tomrum, där de upplever att det är en frånvaro av saker. Det är som att de hamnar utanför allting. De känner inte att de upplever att det är en frånvaro av kärlek, eller det är som ett limbo som de tycker är skrämmande. Sen finns det helvetiska upplevelser, och det är väldigt så där, kan vara läskigt bildspråk med monster och grejer och så. Så det finns ju tolkningar av det här som är religiösa och så vidare, och det är helvete, vissa går till kommer till himlen, vissa kommer till helvetet. Det är ju absolut ingenting som jag tolkar det som. Däremot så vad jag har grävt i det här med närvaroupplevelser, forskat kan man säga i massor med år, och jag har förstått det som att de här upplevelserna är fullt verkliga, de förekommer. Det är färre som berättar om de här än om de ljusa. Det kan man mycket väl förstå varför. För folk är ännu mer rädda. Och varför fick jag den här negativa upplevelsen och sådär. Mm. Men när man tittar lite närmare på de här upplevelserna, även de värsta, de helvetiska, så visar det sig att det är egentligen inte så farligt och hemskt och läskigt. Utan vad det visar sig är att det är ett slags... Alltså bildspråket är ju hemskt. De upplever hemska saker där och då, men det är aldrig farligt i den bemärkelsen, för de blir aldrig skadade. De kan inte bli skadade, för det finns ju inget fysiskt att bli skadad i. Och det finns också många beskrivningar av att de här människorna som har de upplevelserna, de är aldrig övergivna, utan det finns alltid ljusvarelser där också som försöker få kontakt med dem. Men det kan vara så att de kan inte få kontakt med dem, för att de själva är i, de här människorna är i ett sånt tillstånd att de kan inte se och inte uppleva den kärleken som finns, som försöker hjälpa dem. Varför man får de här upplevelserna, det är de slutsatserna jag har dragit och som även andra forskare i International Association for Near Death Studies har dragit, är att det finns sånt att man kan förvänta sig, alltså om man är uppväxt i en religiös miljö till exempel och är jätterädd för helvetet och sånt, då kan det hända att man på något sätt skickar ut sådana vibbar, och så får man tillbaka liksom något, det blir nog som en manifestation av ens eget medvetande, tror jag, att man får någon sån upplevelse. Sen kan det vara olika, alltså människor som har haft väldigt, vad ska jag säga, det är inte så enkelt att har man levt ett negativt liv så får man en negativ upplevelse. Det verkar inte vara så enkelt, utan människor som har gjort saker som har varit väldigt negativa, de har ändå fått positiva upplevelser. Och en del som bara till exempel har varit deprimerade eller så har fått negativa upplevelser. Så att det är inte så lätt att se vad det egentligen är som gör det. Men om man nu ska generalisera lite grann så kan det vara att man är inne på så fel väg i livet, eller vad man ska säga, att när man har en sån upplevelse så blir det som en väckarklocka. Mm. Den liksom, det är som en slags tough love, liksom. Man får som en bräda i skallen av universum. För att de som har berättat om de här upplevelserna, de kommer ju tillbaka. De har ju inte dött. Så att när de kommer tillbaka så är det nästan alltid så att den här hemska upplevelsen vänds till någonting positivt. De upptäcker saker om sig själva, om livet, om hur de ska leva på ett sätt som gör att de får en massa självinsikt genom de här upplevelserna. Så att därför så kallar jag dem mindre positiva upplevelser. De är inte negativa, utan de är mindre positiva. Men ändå så blir de positiva till slut. Så att, ja, jag skriver mer om det här i boken.
Ja, precis. Men blir de rädda för att dö? Eller har de liksom... För det är något jag undrar lite
kring. Ja, precis.
Det är lite som har varit din mardröm, du vet. Så här, jag får väldigt, väldigt starka drömmar, till exempel. Ja. Och ibland har det ju varit så intensivt att jag vågar inte knappt gå och lägga mig. Och då tänker jag, det kanske är lite lika, men jag vet inte. Ja, inte lika.
De jag har pratat med och de negativa upplevelser och den forskning om det som jag har läst och så, där blir det paradoxalt nog så att alltså själva upplevelsen är ju skrämmande, och det kan till och med vara traumatiskt, att man är traumatiserad av de här hemska grejerna man har sett. Men på något paradoxalt sätt så försvinner ändå rädslan för döden, eftersom man vet att själva döden är ju ingenting. Man fortsätter ju ändå liksom. Så att på något sätt så innehåller de här upplevelserna också det här av att det finns ingenting att vara rädd för. Till och med ännu mer att du kan vara med om det allra värsta som du kan föreställa dig, vad är hemska monster och jag vet inte vad. Och ändå så finns du kvar här liksom, och du är ju egentligen inte skadad. Och det är ju även kärnan i de positiva upplevelserna, att det finns ingenting att vara rädd för.
Mm. Ja, det låter ju, alltså, eller framförallt de härliga upplevelserna då, eller fina som du hade, alltså det låter ju så... Ja, otroligt fint. Och ibland kan jag känna så här att man nästan önskar att alltså såna här ledare, du vet, som är lite psykopater kanske skulle må bra av en nära dödenupplevelse.
Jo, verkligen.
Jag tänkte ibland, jag bara, kan inte de få en liten dos bara komma tillbaka och bara, let's just love each other. Nej, men sen så du beskriver också någon gång då du sitter på ett retreat och du får typ en slags egodöd. Det tyckte jag lät väldigt intressant, och för det har jag hört mycket om när folk har liksom haft en ego death. Jag är rätt säker på att jag hade det en gång, men just att för det, då kändes det ju som du skulle dö, skriver du. Och den, när du väl kom ur det, hur var den känslan?
Varför jag kände så tydligt då att jag skulle dö, alltså, då kändes det rent fysiskt som att jag skulle dö. Och det var att det hade att göra med min andning, den upplevelsen. Det var ett återupplevande av mitt födelsetrauma, samtidigt som det var en egodödsupplevelse. Det här är något som Stanislav Grof har skrivit mycket om, en transpersonell psykiater. Det här är ingenting som är så här allmänt känt i gängse vanliga vetenskapen och psykiatrin, psykologin och så. Men det är någonting som inte är helt ovanligt. När jag kom ut ur den upplevelsen, då var det, alltså jag återupplevde fysiska känslor av hur det var att födas. Och det var väldigt fysiskt. Det var liksom man blev ihoptryckt, man kunde inte andas, allt det här liksom kom upp på något sätt spontant inom mig då. Och i samband med det här, det var både en fysisk återupplevelse och samtidigt var det psykiskt. Det var som att allting höll på att krascha, allting var en katastrof, höll på att hända en katastrof. Det där skulle jag nog kalla för lite mer vuxet upplevande av vad det kan tänkas upplevas för en bebis att födas. För jag tror inte att en bebis har de här psykiska liksom föreställningarna om att allting håller på att gå åt skogen, utan det är bara en känsla. Mm. Men då var det de här psykiska föreställningarna. Och jag gick också i samband med det gick jag igenom väldigt, alltså det var också ett släppande av taget. Jag släppte taget om allting då också. För det tror jag också man gör när man är bebis. Det är ju alltså när man ligger i sin mammas mage, då är det ju en hel värld. Det är det enda man vet. Och sen när man ska ut därifrån, då är det en ny värld. Mm. Så att det här är väldigt, det är liksom både också liv, död, övergång, allt det här hänger ihop. Och sen när i samband med det här, och jag tror att det som hände var att från det jag föddes så har jag någonstans på ett djupt, djupt omedvetet plan hade haft kontroll över min egen andning. Så att någonstans så var det jag som andades kroppen. Jag liksom gjorde så här, liksom hela tiden omedvetet på något plan. Fram tills jag hade den upplevelsen, och då var det var det som gjorde att jag var helt övertygad om att jag skulle dö fysiskt, för att jag släppte kontrollen över andningen. Och då var jag säker på att jag skulle sluta andas, eller att kroppen skulle sluta andas. Och så när jag släppte den kontrollen då visade det sig att då fortsatte kroppen att andas av sig själv. Men fantastisk befrielse. Tänk vilken grej att gå omkring och liksom avsiktligt försöka göra så att kroppen ska andas. Vilken energi liksom som går åt till det, men jag var inte medveten om det. Så att så då när jag kom ut ur den här upplevelsen, då var det tog ett tag innan det satte sig, för det var också väldigt omvälvande och så, men när det satte sig så var det ju också en fantastisk befrielse. Jag fick mycket mer energi, alltså fysiskt mycket mer, och också en stor issue, som en stor grej för många människor, det är ju kontroll. Mm. Och det var det för mig också. En av de här grejerna, det var ju kontrollen över andningen som jag då släppte, vilket var väldigt, väldigt viktigt. Mm. Så andningen är ju väldigt fundamental för livet. Så att för mig så kom den insikten då, att varför har jag kontrollerat min andning? Jo, för att jag vill kontrollera själva livet. Mm. Jag vill inte att det ska hända mig hemska saker, utan jag liksom hela tiden så här... Ja.
Och det går väl in lite också i ditt, hur du mindes ditt förra liv där i Auschwitz. För det var väl också kopplat till det, den känslan av att du måste ha kontroll. Eller liksom. Mm. Så, det var så intressant, om du bara kan bara prata lite grann om det. Men just att du var, och så träffade du på andra som hade, att ni var kopplade liksom, ja, till det samma upplevelse. Det tyckte jag var jättehäftigt. Precis.
Ja, det är nog den mest otroliga händelsen jag har varit med om någonsin, tror jag. Och det var också under en workshop då som Göran Grip höll. Och då var vi i Grekland. Vi hade åkt dit, jag kommer inte ihåg exakt hur många vi var väl ett tiotal deltagare. Och då började det rullas upp. Alltså inte så här att någon satt och tänkte, jag tror att jag har varit med om ett tidigare liv. Så var det inte, utan... Det som hände var att det kom upp en massa känslor hos folk, både mig och andra, och vi jobbade med de känslorna, för det var mycket så vi gjorde då på de här workshopparna, man jobbade med sina känslor och upplevelser. Och så det som jag, min upplevelse, jag hamnade plötsligt i en total upplevelse av att jag hade haft ett tidigare liv under andra världskriget som en 13-årig flicka som hade dött i Auschwitz, och jag hade en familj, och så var det hos en del av de andra deltagarna då, så började det komma upp motsvarande, inte bara bilder så, utan just känslor, att vi hade känslor mellan varandra, vi hade aldrig träffats förut, någon av oss, eller ja, det var någon som var med där som jag kände sedan tidigare, men alla andra var helt nya bekantskaper, och så liksom, varför känner vi så här inför varandra? Det var bland annat en man där då som där vi liksom, det var väldigt så här, avvokt, var avsky, nästan hat. Det var liksom väldigt, och vi kände inte varandra, så det var så här, vad är det som händer? Och framförallt just den här mannen då som är död idag. Han fick upp minnesbilder och känslor och hela paketet av att han hade varit en SS-officer eller någon sorts högt uppsatt tjänsteman då i det här koncentrationslägret som hade dödat en liten en flicka som då ja, motsvarande var jag. Alltså våra upplevelser stämde överens. Han hade dränkt den här flickan i en tunna med skitigt vatten och jag hade en sån upplevelse att jag fick leva där ett tag, för det var så, fick jag reda på efteråt, visste jag inte innan, att en del barn levde i Auschwitz ett tag innan de blev dödade eller dog, och han hade liksom roat sig, han och hans kompisar, genom att ta den flickan som var jag och dränka henne i en tunna med skitigt vatten. Så att våra upplevelser stämde överens, det var otroligt starkt och det var otroligt alltså en sån här katarsis-upplevelse. Jag vet inte riktigt hur man kan beskriva det. Katarsis, kanske du har någon med ett annat ord på svenska.
Jag vet inte. Men...
ja, man får slå upp det.
Ja,
man inte vet vad det är. Någonting väldigt starkt som man släpper, som blir liksom, det blir som en... Så för mig var det
frigörelse.
Ja, exakt. Frigörelse, befrielse. Och det var helt otroligt. Det gick inte att förklara alltså. Och det var en väldigt, väldigt stark känsla hos både mig och andra där. Att vi skulle träffas där. Det var det som var meningen. Vi skulle träffas där allihopa för att gå igenom det här. För att bearbeta det här. För att släppa det här, de här känslorna. Och så.
Var så starkt av honom att... att liksom erkänna, eller du vet, alltså, man tänker själv, alltså, för det är ju en liten så här rädsla man har, men det är klart att vi alla har gjort allt möjligt i våra förra liv, men det, alltså, den känslan att oj, har jag varit en sån där hemsk, du vet, och det är svårt för oss att ta, men det är klart att om vi kan ta det, så att släppa den här skulden liksom, ja, mot oss själva och andra och sådär, men det var häftigt att han verkligen kunde erkänna liksom. Det tyckte jag var häftigt. Och vilken läkande liksom, vilket läkande tillfälle och att ni fick ha den. Men jag hade en liten fråga om bara, tror du att det var i ditt livskontrakt att få nära döden upplevelsen när du var 5?
Ja, det har jag faktiskt aldrig tänkt på, men nu när du ställer frågan så tror jag inte det, utan den upplevelsen var nog som jag fick, alltså som jag får till mig nu när du ställer frågan, det var att jag hade det så pass tufft, jag tyckte det var så pass jobbigt att vara på jorden så att säga, att jag fick ett litet besök. Du får komma tillbaka och göra ett litet besök och få en liten healing liksom, men sen back to work.
So, I don't want to, alltså det är lite komiskt, men jag jag ska visa upp boken här. Alltså de som lyssnar kommer inte kunna se det här. Men jag ska bara... vänta, nu måste jag flytta på den här så jag ser vad jag gör. Lite för mycket på min... nu ska vi se här. Så ser den ut för er som tittar. Och den är helt otroligt fantastisk faktiskt. Alltså jag läser ju rätt sakta, men jag är så glad åt det ibland, för jag vill inte att det ska ta slut liksom. Så här, men det var verkligen, den innehåller ju allt liksom, och just det här starka budskapet som alla kommer tillbaks med, att kärleken är så viktig, och det är något jag själv verkligen tänker på mycket, och ja, men Vad skulle kärlek säga? Liksom, så tänker jag ofta. Hur skulle kärlek reagera på det här? Liksom, när egot blir triggat. Liksom, och man känner att... ja, men vänta lite nu. Varför har jag offerkoftan på mig? Och, ja, men du vet, allt möjligt. Liksom. Så är det väldigt bra att ställa den frågan. Men kärlek är ju så viktigt. Jag håller med dig. Och det är en otroligt viktigt budskap. Så, men har du något mer som du känner att du vill säga till lyssnarna eller till tittarna?
Ja, när det gäller kärlek, just det här du sa, så tror jag att det är väldigt viktigt. Alltså, det är ju någonting som, speciellt om man säger vi som håller på med andlighet och personlig utveckling och sådär, det är ju det är bara kärlek, gäsp liksom. Det säger ju alla överallt hela tiden. Det som är viktigt, tror jag, eller känner jag, det är att liksom kanske fördjupa sig i vad är kärlek för någonting egentligen. Alltså, så för mig, det jag skulle vilja förmedla också, det är att kärlek är inte att vara snäll alltid nödvändigtvis. Kärlek är inte alltid att vara vänlig nödvändigtvis. Man kan skälla ut någon på ett kärleksfullt sätt, menar jag. Kärlek är inte alltid att liksom, ja, allting är fint och frid och fröjd, utan det kan innebära konflikt att följa kärlek. Det kan innebära avslutande av relationer till och med. Alltså, och det som jag känner är viktigt också är att alla har sin egen, så att säga, i varje händelse i alla människors liv så finns det ett val. Och att välja då kärleken eller att inte välja den, att välja någonting annat. Och det är alltid individuellt, det beror alltid på. Det finns liksom inget svar att det här är alltid kärleksfullt. Du ska alltid vara snäll mot alla. Nej, så är det inte. Utan kärlek kan vara just för en viss person i en viss situation att faktiskt inte vara så himla snäll. Utan det beror helt på omständigheterna, det beror på den personen, det beror på alla andra som är inblandade. Så om man nu tar till exempel andra världskriget som exempel. Det kunde till och med innebära att döda andra människor. Och jag menar att i den situationen så var det just det valet för en person, en soldat kanske, som kämpade mot nazisterna, kanske var kärleksfullt. Alltså, och det kan jag tänka mig rätt radikalt. För att vanligtvis så säger man ju att kärlek är bara ljus och frid och liksom ingen konflikt. Men jag menar att nej, så är det inte.
Ja, men det var bra sätt att säga det på, för det har ju jag definitivt haft svårt för i livet, liksom att man ska vara liksom snäll hela tiden, och det är inte, men det har ju blivit att man inte är det sen i långa loppet på grund av att man inte är ärlig mot sig själv eller andra och inte sätter gränser och sådär. Så att du sa det på ett väldigt bra sätt.
Så men... fundera på liksom alla som har lust. Fundera på, vad är kärlek egentligen? Och hur kan man egentligen uttrycka det?
Mm. Ja, tack så jättemycket för den här otroligt fina intervjun.
Tack och
att du tog dig tiden. Ja, tack. Och du får ha det så jättebra. Och jag kommer så att lägga in dina... länk till boken och allt det här också i ditt programmets information. Och om någon vill höra av sig till dig så kan de göra det via den informationen som jag lägger ut.
Det går jättebra.
Superbra. Tack så jättemycket.
Tack själv. Tack.